lyssnar på Spelsnack avsnitt 532. Idag är jag Jimmy och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Oliver.
Hallå, hallå, hallå.
Hejsan, hejsan. Har du slutat med namnen nu, Oliver?
Hallå, 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 hallå. Ja.
För att du inte kom på några hey, eller det blev svårt.
Hej Adrian, I guess. jag har slutat för att jag har glömt.
Ja, okej. Okay. Som jag gjorde med quizet förra veckan.
Ja.
Men idag har jag frågor.
Vad bra. Ska vi hoppa direkt dit och sen
ja, precis, avslutar vi precis. För att vi missade quizet förra veckan så kör vi quiz den här veckan. Och det får vara det. Det blir en podd på typ 10 minuter.
Ja.
Men nej, självklart inte. Vi ska faktiskt börja med en rykande färsk fråga vi fick in för typ en så här 20 minuter sedan som vi spelade in.
Ja, det var på håret.
Ja, det var verkligen på håret. Jag kollade tidigare idag och var så att nej, det har inte kommit något in någon fråga på Spotify. Så jag var så här, ja, men då jag tänkte jag kolla för säkert skull nu precis innan och det har vi fått. Så jag har från Bullyboy 91. Bra årgång.
Mm. Ja, det är helt okej. Okay. Yes, lika bra som 90.
Ja. Ah.
Eller 92.
Ja, ah, nu tycker jag att nu får ni ju faktiskt lugna er lite. Alla vet att 91 är bäst. Han skriver så här. Eller hon. Fast Bully Boy. Man kan faktiskt heta Boy också. Hen skriver. Först vill jag bara säga att ni är ett jäkligt bra program. Eller ska jag lyssna på er? Vi tackar.
Tack så mycket.
Jag är nyfiken på hur ni skulle rangordna Assassin's Creed-serien det sämsta till det bästa. Och det här är ju en ganska liksom stor... det är ett ganska stort
som
åtagande egentligen.
Som vi gjorde på 5 minuter.
Som vi gjorde på... Precis, det här var väldigt väl på mina 5 minuter. Men,
precis, men det är så här, innan vi började spela in.
Beroende på hur länge man har lyssnat på podden så återkommer vi ju ofta till Assassin's Creed.
Mm.
Just för att ett, det finns jävligt många spel i den serien och vi spelar dem. Så att
ja.
Det, och vi har inte
varit klaga på dem.
Ja, och vi har inte varit direkt nådiga mot spelen heller. Eller något Ubisoft-spel egentligen heller. Utan det är liksom oftast ganska kritiska.
Ja, men jag tycker att vi är ändå rätt. Alltså när det kommer ett nytt spel och vi har spelat det så brukar vi vara ganska... Inte det att vi bara går in och skiter på spelen liksom. Utan det är mer... Alltså, vi snackar mest om Assassin's Creed liksom som formel. Och då, ja. Framförallt då liksom, alltså Ubisoft Open World-formen som har sipprat ut till allt de gör.
Ja, precis. Eller som Douglas skrev att det är klassiskt spelsnack när Jimmy och Oliver sitter och pratar och bara säger det här är dåligt, det här är dåligt, det här gillar vi inte, det här är inte det. Och sen så efter typ en halvtimmes diskussion, men det är ett bra spel.
Men jag gillar det. jag gillar Assassin's Creed som spelserie mer än vad jag kanske inser.
Vi spelar dem varje år.
Vi spelar dem varje år, eller varje år, när de kommer. Det är inte varje år längre. Och jag tycker om idén väldigt mycket. Alltså den grundläggande liksom att snubbe typ genomlever sin... Jävlar, ursäkta. Sin urminnes tiders föregångare, men förfader eller whatever. Och man får besöka olika historiska epoker och platser. Så det tycker jag är skitcoolt.
Mm. Ja, det är typ det häftigaste.
Mm.
Vad är din relation till serien, Amanda?
Alltså, jag älskar ju att lista saker, men jag måste lämna VO på den här listan. För att jag har bara spelat några enstaka timmar av Origins.
Men då blir det ganska lätt sen när vi kommer till plats nummer 1, vilket du väljer.
Ja, Origins är bäst. Och sämst.
Ja, och något mitt emellan.
Ja, och mediokert liksom.
Alltså det är ju det jag kände att det var egentligen. Jag hade väldigt svårt att komma in i det. Det kändes som att det var helt identitetslöst. Mm. Trots att det ändå är en väldigt intressant era som det utspelar sig i. Och jag kände verkligen ingenting för det och bara gav upp mer eller mindre. Jag skaffade min Xbox One var det faktiskt på Black Friday. Och i samma veva så skaffade jag det här spelet. Och det var inte värt det.
Nej. Jag tycker Origins är helt okej okay, som kommer visas här nu när vi tar min lista sen. Jag vet inte hur Jimmys lista ser ut. Men jag och Jimmy, vi har gjort varsin lista och vi har tänkt att vi struntar givetvis i alla olika spin-offs som finns. De här 2D-spelen och mobilspelen och allt vad det är.
Vi tog de spelen som Wikipedia listar som liksom huvudserien då.
Jag har med Assassin's Creed Rogue och Mirage på listan. Även om jag liksom i mitt eget huvud inte räknar dem som mainline-spel eftersom att de känns som ska man säga iterations på föregående spel. Snarare än helt nya spel. Men
jag har inte med Rogue. För att det har jag inte spelat.
Nej.
Okej, men ska vi börja då, Oliver, eftersom du har ju då den längsta listan, så får du börja med vilken är på din plats 13?
Ska vi se här. Valhalla.
Oj!
Det enda spelet i den här listan som jag inte har tagit mig igenom för att det är bara ren tortyr.
Ren tortyr också.
det är bara, alltså... Så här, när man snackar om Assassin's Creed så pratar man liksom, okej, vart vill du att nästa Assassin's Creed ska utspela sig och när och så vidare. Och det är alltid liksom det coola med serien som vi petade på förut, liksom att få besöka så här exotiska platser eller liksom kända platser fast i en väldigt spännande tid som renässansens Italien eller franska revolutionen eller blablabla. Det är ju det roligaste och Valhalla.
Det är bara Norge.
Norge och England liksom. Och alltså, det är bara trist som fan. Och jag tycker inte om karaktären, jag tycker inte om storyn, jag tycker inte om den öppna världen. Jag tycker att det är verkligen allting som är fel med Assassin's Creed-spel är liksom i sin kulmen i det spelet. Det är inte Assassin's Creed längre. Vilket de hade redan börjat lämna bakom sig lite redan i tidigare spel. Men då var det liksom betydligt roligare platser.
Man kan väl säga väl att Valhalla är väl kulmen av den nya liksom Assassin's Creed-trilogin som började med Origins. Var liksom att det känns så bortkopplat spelmässigt från vad Assassin's Creed var. Samtidigt som det liksom bara bloatar ut det som man börjar också med Origins. Ja.
Det, alltså, som sagt, jag tror 80 timmar och jag bara gör samma skit hela tiden. Och det bara fortsätter dyka upp nya grejer på kartan. Liksom bara, alltså, bara mindless skit. Och det blev liksom att jag kände att jag gav mig själv tillåtelse att bara ge upp. Vilket aldrig har hänt förut. Och hela grejen med nordisk mytologi, att man spelar Oden och skit. När God of War gjorde det så jävla mycket coolare. Jag bara,
Jag fattar.
Så Valhalla är definitivt bottennappet för mig.
Och vilken har du då på plats 12?
Trean,
okej.
Jag försökte ge dig en ny chans nyligen. Jag köpte remastered-versionen för jag tog mig igenom Ezio-trilogin förra året. Och tyckte att men de här håller ändå rätt bra. Alltså, de visar ju sin ålder, men jag hade ändå kul med dem. Och jag tänkte att jag kanske bara behövde se Assassin's Creed 3 från ett annat ljus eller ha mer realistiska förväntningar på det, och det funkar ändå inte riktigt. Trots att det är en jävligt cool tid. Alltså under amerikanska revolutionen, och det är jävligt coolt att ha en protagonist som är Native American. Det är bara att han är världens tråkigaste personlighet. Men alltså, anledningen till att jag sätter detta före Valhalla, som är ett mer konsekvent spel, är att Assassin's Creed 3 var extremt ambitiöst och verkligen försökte liksom röra om i grytan och introducerade massa spännande tillskott som naval warfare och
freerunning i naturen.
Freerunning i naturen, precis. Det hade man inte riktigt förut. Liksom. Nu kunde man klättra i träd och de hade liksom ekosystem med djur och hunting och ett liksom väldigt ambitiöst narrativ där man får följa först Connors pappa som är en templar och liksom alla dessa historiska figurer. Och liksom, jag vill verkligen älska det, men det känns som att det spelet hade behövt mer tid under utvecklingen för att verkligen liksom infria potentialen. Vad är ditt 12?
Mitt nummer 12 är Assassin's Creed. Punkt.
Okej, ja.
Jag absolut hatade det första spelet. Jag tyckte verkligen att det var... Jag förstod inte att folk tyckte att det var bra när det kom. När jag spelade. Och nu spelar inte jag det här 2007, jag spelade det här typ 2009 eller 2010. Nej, 2009 måste det ha varit.
Ja, för du spelade väl tvåan ungefär när det kom, va?
Ja, det gjorde jag. Och på din inrådan dessutom.
Ja.
För det var så här, jag kommer ihåg att du satt på Xbox Live och var så här... Jag tror jag såg dig spela det och jag skrev till dig bara så jag bara, ja men hur är Assassin's Creed 2 då? Och du bara, det är skitbra, du borde spela det typ. Och så fick jag det julklapp. Och liksom satt i tre dagar, alltså tog mig tre dagar och liksom tog alla achievements och allting. Och var liksom helt fast i det.
Ja, nice. Ja.
Så att
då kände inte vi varandra jättebra. Vi hade nej, liksom inte riktigt blivit kompisar än. Vi
kände varandra bekanta. Från Nintendo-forumet. Men jag hatade första Assassin's Creed. Jag tyckte att det var inte ett bra spel. Det var liksom så här, varenda irritationsmoment som fanns i det spelet var liksom, var där. Det var liksom, stealth-mekaniken funkar inte ordentligt, striderna var rätt så kackiga. De här jävla tiggarna som bara helt sonika bara typ sprang in i det och skulle mucka med dig så att du blev jagad sen till slut av vakterna. Så det var liksom så många system i det som jag tyckte inte funkade tillsammans. Och sen tror jag också att jag hade problem med hur de hade presenterat narrativet, för det var ju inte cutscenes och sånt, utan det var så typ att du stod framför en NPC-gubbe som stod och pratade, och sen så var det liksom, så du hade inte den här liksom spännande inramningen heller liksom rent hur man presenterade storyn. Om man tänker då typ mallen för ett open world-spel vid det här tidpunkten var ju liksom GTA, du gick till ett uppdrag, du fick liksom en mellansekvens och sen så skulle du gå ut och göra uppdraget och liksom typ belöningen för att du spelade var att du skulle få liksom något mer filmisk. Jag tror att det störde mig också, liksom, att jag inte fick... det var svårt för mig att koppla an liksom, till det som hände. Och jag har försökt spela om det här spelet flera gånger och det har liksom inte blivit någonting av det. Så att det är liksom,
du kommer ju chockad idén. Över hur högt ettan är på min lista.
Ja, det är så när man har dålig smak.
Ja. Säger han som tycker Dark Knight Rises är den bästa Batman-filmen.
Dark Knight Rises är skitbra. Men så att, så att min Assassin's Creed-resa hade kunnat varit kort, om man säger så.
Ja, jo,
jag tror att hade Assassin's Creed 1 släppts idag och jag inte hade tyckt om det, då hade jag nog aldrig köpt spel 2. För att nu finns det så himla mycket spel.
Nej, vet du fan, du köper verkligen allt.
Nej, inte numera.
Inte?
Alltså, nej, men alltså, man hinner inte spela allting, det är så problemet. För jag tänker typ att för då liksom 2008-2009 där liksom, att då hade du sagt okej, men det var typ AAA-spelen och sen så hade du typ ett spel i veckan på Xbox Live Arcade som kom ut och där majoriteten inte var så här, det här vill jag spela. Så ibland så hade du ett spel i månaden du spelade, så var det ganska nice. Men alltså nu är det så här, har jag ett spel i veckan så kan jag i alla fall kanske hålla mig flytande. Det är liksom det som är skillnaden.
Nu är det, för du har ett spel varannan timme.
Alltså det, jag låg i fas faktiskt. Jag kunde liksom klara ut Prince of Persia och liksom de spelen som jag inte hann med liksom riktigt på våren eftersom det kom så många rollspel. Och sen nu flyttade vi och det, liksom, och det kom ut typ 3-4 spel på en gång som jag ville spela som ligger efter igen. Så det är så det är. Vilket är ditt plats 11?
Jag vill bara snabbt tillägga också och påminna alla om att återigen, det här är listan vi slängde ihop för 5 minuter sedan.
Ja, precis.
Helt på magkänsla. Så att vi har liksom inte hunnit att sitta och tänka jättemycket på detta. Så kasta inte detta i ansiktet på oss om ett år. Bara du sa då att det var. Men nummer, vad var det, 11?
11
är Mirage.
Det har jag också.
Okej, okay, ja.
Och inte för att Mirage liksom är så här, åh fy fan vad dåligt det är.
Eller, nej.
Det behöver inte vara, men det är så här, det är inte minnesvärt.
Nej, det... Det gör inget nytt eller särskilt. Det har liksom inte en särskilt minnesvärd protagonist eller en minnesvärd skådeplats. Inte för att Bagdad inte är en potentiellt cool skådeplats. Men liksom...
Man gör inte tillräckligt mycket med det.
Nej, och det... Det har inte så mycket av en egen identitet. Det är liksom... De säger att vi vill gå tillbaka mer till vad... till Assassin's Creeds grundformula, men gör det inom ramverket som är Valhallas liksom spelmekaniska grund. Och
ja, plus att det inte känns som att det har hänt så mycket sen Syndicate. som är liksom det senaste spelet av den typen då.
Nej.
Vilket gjorde att så att oj, jag blev transporterad tillbaka till typ 2014. Det var inte riktigt det jag ville att det skulle vara typ.
Nej, det är alltså som sagt, alltså ingen av de här spelen skulle jag säga, även Valhalla som jag rankar lägst, är liksom inte ett uselt spel.
Jo, Assassin's Creed 1.
Okej, okay, tycker jag.
Jag tycker att Assassin's Creed 1 är uselt.
Men Mirage gjorde verkligen ingenting för mig.
Nej, och det är tråkigt därför att Basim har ju en ganska stor del i Valhalla.
Ja, men han är cool i Valhalla.
Ja, och hur spelet avslutar med honom är ganska signifikant för serien. Och de lyckas ändå inte göra någonting intressant med honom i hans eget spel då.
Nej, men det jag tyckte inte det kändes som att jag spelade Basim heller. Alltså han hade inte alls samma panache.
Nej.
I sitt eget spel. Vilket i och för sig, det kommer ju med åldern liksom, man blir lite... Ja.
Jo, men han blir liksom först intressant och typ sista 5 minuterna.
Jag tycker inte ens det. Jag kommer inte ihåg det. Alltså, jag spelade... Vad är det? Inte ens ett halvår sedan. Eller är det ett halvår nu, kanske? Ja, det är runt ett halvår sedan. Och jag kommer inte ihåg ett skit av storyn i det spelet.
Mm, jag fattar. Vad har du på plats med 10?
Rogue.
Ah, okej, och det är det jag inte har spelat.
Ja. Och det är återigen det liksom inget dåligt spel, men det känns som en glorifierad liksom expansion på Black Flag. I det här spelet är det enda spelet i serien där man faktiskt spelar en Templar, eller man börjar som en assassin som blir disenfranchised och vänder sig till tempelriddarna, vilket är en spännande premiss, men det resulterar inte i ett särskilt annorlunda spel. Du gör fortfarande samma grejer. Men här sjöfarten var kul för att det var rolig i fyran, men ett sånt där liksom halvsteg, inte ens halvsteg framåt, ett liksom sidosteg för serien som jag inte upplevde särskilt minnesvärt.
Jag har Assassin's Creed 3 på 10:e plats.
Ja, okej.
Okay. Och det är alltså mycket av det du sa också. Och jag var ju så hype på det här spelet. Alltså jag
du
vet
var
inte jag
superhype på det.
Ja, jag var verkligen så jag bara, alltså när man fick se sjöfarten och det liksom på E3 tror jag det var, och jag var så här, så jag var oh my god, de kommer liksom göra allt med det här spelet. Jag bara, de kan inte misslyckas. Det är helt omöjligt för dem att misslyckas med det här spelet. Allt är så bra, bra ut. Och jag tror att
så det var det här spelet som gjorde dig till en cyniker.
Ja, precis. Det var ju för att det var det som var så stort med det här, det var att de hade släppt Assassin's Creed 2, Brotherhood och Revelations back to back. Och man började tröttna lite på Revelations, var ju verkligen så här att nu har vi liksom sett det här, vi är klara med Ezio, låt oss se någonting nytt. Och då var ju det liksom att nu ska vi till USA och vi ska liksom få spela en helt ny hjälte. Och det här liksom skulle också vara avslutande delen på berättelsen. Eller på Desmonds berättelse. Men vid det här laget så var ju det här serien liksom typ peak nästan, så att de tjänade så mycket pengar på det, så att de slutade ju trean också med en cliffhanger. Och ingenting made no sense liksom. Så det var bara så här, Men det var ju av det du sa. Det var ju liksom, jag tror hon gapade efter väldigt mycket, och jag tror en sak som störde mig speciellt med berättelsen var ju det att det kändes som att huvuduppdragen var bara transportsträckor. Liksom det var typ så här, rid hit, och så när du kommer hit då är du klar. Inte så att då ska du göra nästa spelmoment, utan det var liksom bara så här, nu är du klar med det, och så fick man se George Washington och någon annan, så att jag vet inte. Det var nästan som att det var, serien blev nästan för inlindad i det historiska, alltså de historiska karaktärerna, för att liksom hitta någon form av egen identitet i det. Förvisso liksom var ju Ezio, rörde sig också med kända historiska figurer, men det kändes inte som att berättelsen i sig fick lida för det, medan jag tyckte att det kändes det för Assassin's Creed 3.
Ezio var ju drivande i sin story, och i Assassin's Creed 3 så känns det som att Connor är drivande. Han utsätts för andra karaktärers handlingar i princip.
Mm.
Och tvingas reagera på dem.
Och Assassin's Creed 3 också har det konstigaste jävla köpsystemet någonsin när man ska hålla på med båthandeln.
Ja.
Jag kollar på typ 3 guider och jag fattar det fortfarande inte.
Nej. Och då ungefär dit jag kom när jag försökte spela om det. När jag fick tutorialen över liksom handelssystemet och jag bara I can't deal with this. Det går inte.
Nej. Jag var på plats nummer 9.
Revelations.
Mm-hmm.
Ett spel som andra förmodligen sätter bra mycket högre, men för mig var verkligen okej, nu har vi verkligen dragit ut på den här delen av liksom Assassin's Creed-serien. Alltså, jag gillar Ezio, men vid det här laget så hade jag svårt att hålla mig engagerad. Och som sagt, jag spelade 2:an Brotherhood Revelations förra året och jag har redan glömt typ nästan hela Revelations. Konstantinopel var inte lika jag vill inte säga inte lika minnesvärd, men det är typ det ordet jag återkommer till. Så jag landar på det. Som Rom eller Venedig var. Och jag menar, vid det här laget så kändes det som att jag liksom spelade större expansioner på föregående spel.
Mm. Jag har Assassin's Creed Syndicate på 9:e plats.
Okej.
Okay. Och det faller också lite i samma fälla som Mirage, är att jag liksom så här, det är typ whatever. Det är liksom de här två syskonen, kommer jag knappt ihåg vad de gjorde för någonting. Och jag känner att liksom Ubisoft ända egentligen sen Ezio så har de varit lite i fällan också, att de inte riktigt hur de ska göra en intressant huvudkaraktär. Och det tyckte jag de fortfarande led av här liksom. Och det märks tydligast i Unity när vi kommer att prata om det. Men och sen så här att London, alltså inte liksom, men alltså det jag tycker är roligast med Assassin's Creed är att ta städer som man inte riktigt liksom har större koll på. Och London känns nästan lite för nära. Måste jag nog säga. Sen så fanns det så här gameplaymässiga grejer också som de hade liksom förbättrat dem. Men det är liksom så att för mig blir Syndicate det är liksom bara en blipp på radarn typ. Nummer 8.
Origins.
Mm-hmm.
Jag tror att alltså det som håller uppe spelet högre än vad en övriga delar hittills liksom, alltså 8:e plats är ju inte nära 1:a plats, men det är ändå liksom närmare mitten av listan än botten. Och det är bara att jag tycker att Egypten är en jävligt cool skådeplats. Och det var häftigt att klättra på de här pyramiderna och röra sig igenom de här lite större liksom städerna de hade. Jag gillar den atmosfären. Sen så var det lite här, jag känner liksom att nu är Assassin's Creed liksom ett action RPG snarare än vad det nu var serien tidigare var. Jag menar, jag skulle vilja kalla det stealth-spel, men det har det inte riktigt varit heller.
Alltså nästan som action-äventyr. Sen, de hade nästan mer gemensamt var en charter än liksom typ Splinter Cell i slutet.
Ja, jo, precis. Så att här var liksom att man började introducera mer Dark Souls-doftande stridssystem med olika gear som ger dig olika liksom procentuella buffar och sån skit som jag inte vill ha i mina spel generellt. Men som sagt, Egypten är coolt som fan. Jag kommer ihåg när 2:an släpptes och det var då jag verkligen var okej, nu är jag ett Assassin's Creed-fan på riktigt. Och jag sa att det jag vill ha nu är Japan, Feudal Japan, jag vill ha Egypten och jag vill ha antika Grekland. Och Egypten, ja.
Mm. Nice. Jag har Valhalla på 8:e plats.
Ja.
Och det du sa tidigare stämmer också överens. Jag håller helt med det. Och jag tror att spelet hade varit bättre och kanske känns mer fokuserat om de hade hållit sig till Norden. istället för att liksom säga nu ska vi göra hela Storbritannien. Även om det såklart var superviktigt, men jag hade ju älskat typ om jag hade haft Birka och liksom så här, vad handeln betydde liksom för och nordisk, vad betyder det för Skandinavien? Vi har liksom skandinaviska kungar och sånt. Det är ju inte som att vår historia är har mindre intriger än andra ställen liksom. Och plus att vi redan hade varit i London till exempel. Även om det såklart kul att se de liksom Storbritanniens städer när de var så unga så att säga.
Ja. Jag kan säga att jag tyckte inledande timmarna var bättre än resterande när man var i Norden.
Mm. Och jag spelade det här i 110 timmar och gjorde typ allt i det. Så att det, liksom, det säger ändå någonting. Men problemet här, och det är ju en grej som är problem med RPG Assassin's Creed då, det är det att du får liksom inte riktigt knyta dig an till de olika platserna. Och det märks extra tydligt i Valhalla, för att det är så att här har du liksom ett stort område fält. Som i princip bara är öppna fält. Och det skiljer sig inte mycket så mycket som det andra stora området med bara öppna fält, utan det ska bara swishas förbi. Och så kommer du till någon stad eller by och så kanske gör en grej där och sen ska du vidare. Så att man liksom, man kopplar inte an till något ställe. Det är inte så när man liksom kände Venedig ut och in med Ezio till exempel. Och man kände liksom så att varje gång du kom till en ny plats i Assassin's Creed 2 så var det en ganska stor grej. Precis som det var typ en stor grej när du låste upp ett nytt område i GTA 4 eller GTA San Andreas. Liksom att nu har du låst upp nästa del, nu kommer du till ett nytt ställe, nu har du liksom fått... Nu har du fått bekanta dig med en del av den här staden. Och nu ska du till nästa ställe och få bekanta dig med den delen. Och storyn som berättas där knyter an till den platsen. Medans här blir det mer som kulisser. Och det tycker jag är lite tråkigt.
Många av mina favoriter på Worldspel har de biten liksom där man... Okej, okay, det här är området du är i början här. Så, som Los Santos i San Andreas. Och sen så plötsligt, oj, här är San Fierro eller San Francisco. Mm. Och det är tonalt väldigt annorlunda. Och det blir liksom, det blåser nytt liv i spelet och du känner dig reinvigorated.
Mm. Och du har liksom en storyline till... som är kopplad till San Fierro. Ja. Liksom, som, det är inte bara att du kommer dit som en, liksom en mellanakt och sen ska du vidare. Nej. Utan du har faktiskt att, oj, vi startar upp någonting nytt här. Och det är liksom det du tror att, men nu handlar det om det här liksom. Och så blir det inte de stora Assassin's Creed-spelen.
Så när de kommer till Skellige i Witcher 3.
Ja. Och jag tror
det
faktiskt,
känns väldigt annorlunda från Vällen. Liksom.
Ja, och jag tror att den enda utvecklaren som faktiskt lyckas få det att kännas på det sättet och fortfarande har en öppen värld där du i princip kan gå vart du vill från start, det är Rockstar fortfarande.
Ja.
Alltså GTA 5 känns ju inte som att du bara swishar förbi ställena för att du liksom kan åka vart du vill. Utan du är så att, men nu är jag Michael, då är jag liksom här och det känns som att hans liksom områden är i de här ställena, även om du kan dra ut i öknen. Samma sak med Trevor och Franklin, så att... Och Red Dead Redemption 2 har ju lite samma grej. Ja. Så när man kommer till den staden i Red Dead 2 när allt känns så här hyperteknologiskt, man säger att det här stället ens fanns, du vet.
Jag bara såg elektriska liksom streetlights och bara, what the fuck?
Man är så alien. Ja. Ja, men det så att, ja. Nummer 7.
Första Assassin's Creed.
Ja.
Inte högt upp, men det är liksom smack dab in the middle. Och jag förstår precis varför du känner som du känner. Och jag tycker också liksom att redan när jag spelade kände jag liksom att det här är väldigt formulaic. Liksom jag kommer till den här platsen, går till det här kontoret de har och får reda på vem man ska mörda. Och sen ska jag liksom tjuvlyssna på någon och sen ska jag hitta någon lapp eller någonting och sen kan jag göra själva mordet och så började det om flera gånger och det kändes tradigt, men jag hade svårt att ranka det lägre bara på grund av vilket coolt koncept de startade med det första spelet och jag ger dem lite mer leeway helt enkelt för att det är det första av sitt slag. Jag kommer ihåg hur jävla coolt det var när första trailern kom och man såg allt det här springa runt i folkmassorna. Och så var det någonting som liksom hintade om att liksom, det var typ nästan en sci-fi grej. Jag vet inte om det var det här liksom, typ digitala flimret de hade på skärmen. Som de hade inte sagt rakt ut någonting om det, men liksom man började snacka om det. Bara, oj, vad är detta? Det känns lite Matrix nästan. Och sen så när man väl spelar spelet och presenteras för den här världen, den här teknologin. Och hur fräscht det kändes vid det laget. Och inte, liksom, också bara sett till parkour, liksom, eller ja, liksom traversal över en urban environment i ett tv-spel. Liksom, hur sömlöst man kunde klättra upp på byggnader och liksom hoppa mellan pålar och skit. Det, och hur snyggt det var och bara alla de här idéerna som inte nödvändigtvis borde ha fungerat ihop men som de slängde ihop ändå. Det finns en bra artikel på Forbes som heter 8 Reasons Why Assassin's Creed 1 is Still the Most Awesome Game in the Series. Och även om man inte håller med, jag håller inte med om att det är det bästa spelet i serien, så liksom tar de upp poänger här som jag, okej, men jag förstår precis vad du menar. Så, de har verkligen gått all in på de idéer de har kommit på. Det här med liksom synchronization och health. Liksom att när du skadar dig i spelet så förlorar du inte hälsa. Du förlorar synchronization med din förfader. För att det var inte så det hände. Liksom. Mm. Han åkte inte på däng i den fighten. Och sådana grejer. Sånt som de liksom har liksom, de inte orkar bry sig om längre.
Mm. Ja, och det måste man ge första spelet. Liksom, att det var ju inget säkert kort.
Absolut inte.
Och för att det här hade lika bra kunnat vara ett Prince of Persia, vilket det började som.
Det började som ett Prince of Persia, precis. Och alla de här outlandish idéerna och ja, nej. Så att jag ger dig props för att det var liksom det första i sitt slag och liksom var det startade, men också kreativiteten i idéerna. Även om de idéerna inte kom ihop som man riktigt ville.
Mm. Oliver sminkade grisen, så att säga.
Ja.
Jag har Unity på plats 7.
Ja.
Jag har inte spelat Unity sedan det var nytt. Så att jag kan tänka mig att du har det mycket högre. För jag kommer ihåg att vi pratade om det för några veckor sedan att du hade spelat Unity. Och jag tror att mitt största problem med Unity är det att man lever i Ezio skugga. Arno är den tråkiga versionen av Ezio. Och det här är också vid den tidpunkten där utvecklarna gärna vill pusha för en kvinnlig assassin. Och ledningen säger nej. För att Arnos motsvarighet då liksom i berättelsen, vad heter hon? Elsie?
Ja, jag tror det.
Ja, är Elise. Mycket intressant. Ja, precis. Elise är mycket intressantare. Hon är en mycket roligare karaktär och så fort hon är med så blir spelet bättre. Och förmodligen var det för att hon var egentligen den tänkta protagonisten från första början. Och det här är också det senaste Assassin's Creed jag tror som kändes liksom next gen. Att det är liksom så att de är på toppen av liksom tekniken. Det är liksom de pushar gränserna med spelet. Och inte för att säga liksom att typ de här senaste spelen så här att Easy Street. De har ett helt annat fokus liksom, men det här var verkligen så att social stealth som de kallade det, och det var liksom stora folkmassor och så. Så att det liksom, redan där var det ju rätt så, det var häftigt att röra sig genom Paris. Men det här är också spelet som också tummade på liksom de riktigt så här, tröttsamma delarna som serien hade liksom börjat få sedan Assassin's Creed 2 egentligen. Och det var liksom så här, här är kartan med alla 100 miljoner ikoner. Och Unity var ju verkligen det här att du öppnar kartan och du bara, vad fan är min gubbe någonstans? Liksom bara det var svårt.
Unity är fortfarande det som jag pekar på. Liksom bara, så här ska inte en karta se ut. Liksom.
Nej, och det är liksom, och det är klart, det är svårt för att Assassin's Creed-spelen fick kritik för att det fanns väldigt mycket saker att samla. Och att folk liksom hellre satt med guider än att liksom hitta de grejerna själva. Så att Ubisofts lösning var ju att ja, men vi sätter ut allt på kartan. Så jag behöver man liksom inte sitta med guide. Men de har ju så jäkla mycket collectibles. Så att det blir liksom åt andra hållet istället. Så att, och jag kommer inte heller ihåg så mycket av storyn. Och storyn avslutades typ i DLC och sånt. Så att du har ju liksom inte hela paketet i grundspelet. Helt och hållet. Nummer 6.
Här kommer Syndicate för mig. Ja, alltså, jag tänkte på det du sa med karaktärerna, liksom att du inte minns deras bättre, så det är inte jag heller, men jag minns karaktärerna. Och jag tyckte att de hade en charmig banter. De var definitivt inte Connor-hållet där man liksom bara, åh, du ger mig ingenting. Liksom, de här hade personlighet. Och sen tycker jag minns att jag tyckte det var skitcoolt att se. Jag menar, jag förstår vad du menar också med att London är kanske lite för close to home, men samtidigt tyckte jag det var ascoolt att se Whitechapel under Jack the Ripper-tiden. Och för första gången i seriens historia så är man liksom i en riktig, alltså en stor jävla metropol där byggnaderna liksom täcker för solen. Och med då den här entraken som man fick som gjorde att man kunde typ spidermana sig genom staden, så tycker jag att jag hade jävla roligt med Syndicate. Visst, jag förstår liksom att de efter Syndicate tog och gick i en lite annan riktning för nästa spel, för att jag tror även de kände liksom att okej, vid det här laget så har vi nog gjort vad vi kan med den här formen.
Och det visar lite Mirage.
Att ja, ja men precis. Men jag gillade det. Jag tyckte att det var flashigt. Det var, som sagt, alltså, för mig i alla de här spelen så mycket av det hänger bara på platsen man spelar i. Och ifall jag trivs i att vara på den platsen. Och jag trivdes att leka runt i London. Och köra häst och vagn och skit.
Ja just det kunde man göra. Det var faktiskt ganska kul.
Ja.
Det är så mycket jag kommer ihåg. På min plats nummer 6 har jag faktiskt Origins. Och det är mycket för att det liksom tog serien i en ny riktning. Egypten var skithäftigt. De liksom gick tillbaka till att okej, men var någonstans skulle Assassin's Creed-orden börja? Lite sånt gick de in på. Och även här så tycker jag liksom, jag gillade Bayek jättemycket.
Jag gillar hans fru mer.
Ja, precis. Och hon var också tänkt att vara den huvudsakliga protagonisten.
Alltså, är detta bekräftade uppgifter eller är det conjecture?
Jag kan inte säga 100% säker nu. Men jag tror att det har kommit upp lite sådana uppgifter, typ när de här liksom anklagelserna för dåligt beteende på arbetsplatsen och lite sånt, och liksom att man har försökt pusha för en kvinnlig protagonist länge. Och jag har för mig då att det också var så att det var pushat för att hon egentligen skulle vara den huvudsakliga protagonisten, med tanke på att det är hon egentligen som lägger grunden för orden när man kommer till slutet. Det är inte Bayek som egentligen är den drivande, utan han är ju bara med på sidlinjen. Han agerar ju i berättelsen, men han är liksom inte den som faktiskt ska föra Creed-orden framåt liksom, eller liksom Lennmanna-orden framåt. Och det jag tycker, för det kommer ihåg när texten var slut, så jag bara, ah men jag, nice. Det, liksom, det kändes också som att Bayeks resa var inte klar, utan att nästa spel också skulle vara med Bayek och hennes, vars namn jag inte kommer ihåg nu. Och sen så kom ju Odyssey istället. Ja, någonting, jag minns inte. Men, så det var lite synd. Men det Origins jag tycker faller på, det är ju också det här att sen serien blev så... Just det. Sen serien blev så pass stor, så här är det också det att du stannar inte kvar på platsen tillräckligt länge. Jag kommer liksom inte ihåg städerna riktigt i Origins, utan det är så att här kommer du till en liten stad och så snackar man med någon och sen ska du vidare och vidare och vidare hela tiden. Så att det är liksom, jag kommer ihåg pyramiderna, jag kommer ihåg liksom det här hela nya liksom stilen de har på spelet, liksom med det här guldiga mot typ så här svart sten och grejer, att liksom väldigt häftigt hur spelet ser ut, men det är liksom, det är inte heller minnesvärt helt och hållet liksom i berättelsen hur de presenterar det, som gör att det inte ligger högre upp. Plats nummer 5.
Brotherhood.
Det har jag också.
Okej, ja. För mig är Brotherhood, här var redan då kände jag, okej, ska vi börja ha dem här varje år nu? Och jag var inte så pepp på Brotherhood. Jag hade precis klart tvåan, kändes det som, och jag var beredd på okej, vad är nästa stora grej, liksom nästa coola protagonist. Även om jag såklart gillade Ezio. Men jag ville bort från Italien nu. Det var det jag sa. Jag ville bara Grekland, Japan, Egypten, någon av dem, så blev jag nöjd. Så jag var inte jättepepp på att återvända till Italien, även om det var en ny stad då med Rom. Men det är fortfarande ett riktigt bra spel. Alltså, det är... Ezio själv får verkligen komma in i sin, liksom, i sin roll som Master Assassin i det här spelet. Och bygger upp liksom en order. Och även med det här då, liksom, systemet där man rekryterar folk och levelar upp dem och skickar iväg dem på uppdrag och sen kan kalla in dem liksom för lönnmord från skuggorna. Sådana här coola idéer. Och Rom, återigen, jag trivdes i Rom. Inte lika mycket första gången jag spelade, för att då var jag, som sagt, jag var redo på någonting helt nytt. Men nu när jag återvände till det så kände jag, nej, alltså Brotherhood är riktigt bra. Jag tror att Brotherhood har nog hamnat lägre ner om det inte vore för den här genomspelningen som jag gjorde förra året.
Mm. Jag planerar inte så att köpa Brotherhood, för jag trodde det var en spin-off. Och jag var precis som du, att jag var ju liksom så här, att jag vill inte, jag vill spela nästa stora Assassin's Creed, jag vill inte spela liksom en till del i någonting som kanske inte spelar någon roll. Tills det kom fram då att, jo, det här påverkar storyn. Och då fick jag köpa det. Men jag var ju mer så här att, jag, när jag klarade Assassin's Creed 2 så var jag så att jag vill ha mer Assassin's Creed 2. Och det är i princip det var Brotherhood där. Men inte lika minnesvärt. För det här också, de börjar liksom med en plats. Det är en stad. Så du får springa ut.
Vilket jag längtar tillbaka till nu. Liksom, när man tänker på hur det ser ut senast. Liksom att det är typ... Du har fem pyttesmå städer och sen bara massa jävla gräs.
Ja, men det förstår jag. Jag hade ju hellre då velat haft typ som Assassin's Creed 2. Att du kanske har tre större städer som du liksom, som inte behöver vara ihop. Det behöver inte vara helt open world. Det kan liksom vara, de kan vara separata från varandra. Ja. Men det kommer vi säkert inte få. Plats nummer 4.
Här kommer Odyssey för mig. Och det här förmodligen är högre på din lista, för att Odyssey är riktigt bra. Alltså, när det kommer till RPG-eran av Assassin's Creed så blir det inte bättre än Odyssey. Och återigen, Grekland var en av de tre platserna som jag verkligen efter tvåan bara kände det här kan bli guld ifall han tar den här serien till Grekland. Och det blev det, och det var skitcoolt att klättra runt på de här enorma statyerna, och det finns så jävla mycket liksom spännande med kultur som har fötts i antikens Grekland, och häftiga platser att besöka. Och sen Cassandra är antingen tillsammans med Ezio eller ännu bättre än Ezio, kan vara liksom min favoritprotagonist i hela serien. Jag visste att jag älskade henne när hon tog en skurks träöga och körde upp det i röven på en get.
Det har glömt bort. Åh, gud.
Det låter som något du skulle gilla, Oliver.
Ja, men det hände väldigt tidigt. Men som sagt, fjärde plats. Ja, det är fortfarande ett RPG. Liksom action-RPG-spel med all den här skit. Liksom, det är förmodligen lika bloated som Valhalla är. Sett till bara liksom yta och liksom små skit att göra i världen. Och det har samma liksom armor stat baserade liksom loot system som jag alltså verkligen känner att det är inte vad jag vill ha i den här serien, men det är liksom det är absolut bäst gjorda av de här spelen.
Jag har Revelations på fjärde plats.
Okej. Du tycker Revelations är bättre än Brotherhood?
Ja. Och det är nog för att, alltså, Revelations har sina problem. Det är ganska kort. Typ 60% av spelet är tutorials. Men jag gillade verkligen hur... Alltså, det är jättemycket tutorials. Alltså, det är exakt samma tutorial du spelade i tvåan och i Brotherhood. Och sen är det inte så mycket mer. Det går ganska fort att springa igenom det. Men... Jag gillade verkligen det avslut som Ezio fick och hur de knyter an då till Altair också. Liksom att det kändes fortfarande som att de gick efter en röd tråd i serien vid det här tillfället. Och när man fick följa liksom Ezios resa från praktiskt taget födseln i Assassin's Creed 2 till och helt igenom Revelations, det, liksom, det kändes väldigt, väldigt speciellt. Så det är därför sätter jag det så högt upp. Och det beror mycket på liksom känslan i berättelsen.
En mindblowing grej. Det är bara 4 år mellan Brotherhood och Revelations.
Ja, med tanke på hur mycket äldre han kändes i Revelations.
Ja, men det är lite så här, det här är Old Man Ezio liksom. Han är typ 36 år äldre än senast vi såg honom. Det har bara gått 4 år.
Ja, men han var mycket tyngre att styra i Revelations. Han kändes klumpigare.
Ja, ja men precis. Det är som Metal Gear Solid 4. Snake har blivit 40 år äldre på 2 år för att han har en genetisk defekt.
Ja. Plats nummer 3.
Plats nummer 3, där sitter Unity för mig.
Mm-hmm.
Och där, efter första gången jag spelade så hade det inte hamnat så högt upp. Utan detta är enbart på grund av att jag vet att Adam tjatade bara, men Unity är fan bra. Och jag bara, jag tror det inte. Och så startade jag upp det och bara, det är fan rätt bra. Och jag tror att vid det laget så hade vi nog redan fått de här liksom RPG-spelen. Och det var liksom det var en frisk fläkt att liksom återgå till ett Assassin's Creed-spel som faktiskt var ett Assassin's Creed-spel med assassinations. Och så här, Paris var skitcoolt att röra sig igenom. Det är definitivt, alltså fortfarande tycker jag det snyggaste spelet i serien. Det är inte lika högupplöst som de senare delarna och det körs inte lika bra som de senaste delarna. Men bara sett till bara fidelity så är det fortfarande oslaget. Och jag antar att det är en del av liksom problemen med det spelet, att de liksom hade svårt att upprätthålla liksom den fidelityn på hårdvaran. Och sen liksom när jag spelade om det nu så var det ju liksom efter all år av patchar och all möjlig skit. Och sen också liksom jag var medvetet. Okej, jag ska inte ens kolla på kartan liksom. Jag blir stressad, du vet. Och bara ta mig igenom berättelsen och alltså liksom uppdragen. Och de har några riktigt coola assassination-uppdrag i det spelet där de presenterar det som en liksom liten minisandlåda inne i den öppna världen där du har en byggnad. Här är din måltavla. Observera hans liksom rutiner och grejer och se om du kan hitta en öppning. Du kan muta någon vakt här nere för att få en nyckel som du kan använda för att öppna upp en bakdörr in i katedralen. Sådana liksom roliga, så här, nästan hitman-esk stealth sandlåde-ish grejer. Och du kunde liksom försöka rusha in i byggnaden och bara döda honom med ditt svärd, men det var också liksom att stealth var verkligen ett fokus i det spelet, för att det var svårt att ha ihjäl folk i öppen combat i det spelet. För att till skillnad från hur det var liksom i Ezio-spelen och till viss del även i första spelet, så var det liksom inte att alla fiender turades om och slår dig så att du kunde kontra dem och one-hit döda dem, utan det spelet la press på dig när du var i strid, och de ville verkligen att du skulle spela smart i det spelet. De uppmuntrade att spela smart. Så att det har verkligen klättrat upp några platser sen på senare år. Jag håller med om Arno dock. Han är inte så jävla rolig. Och det är lite trist att skådespelarna pratar brittiska. Det hade nästan varit bättre om de hade bara en generisk amerikansk dialekt i så fall. För då hade det känts som att vi låtsas som att de pratar liksom franska, men ja, du vet.
Ja, precis.
Och sen förstår jag att det kan vara svårt och lite läskigt att liksom ha massa skådespelare som prata med tung fransk accent utan att det ska låta liksom stereotypiskt. Bara frog legs.
Men så var det lite, alltså så var det egentligen för Ezio-trilogin där alla pratade med italiensk brytning.
It's a me.
Ja. Men det blir lite som när vi såg den här filmen med Adam Driver och
House of Gucci
när alla pratar engelska med italiensk brytning, och man bara, but why? Varför gjorde ni inte den på italiensk? Alltså det lät så himla löjligt.
Den var fruktansvärd.
Ja, den var ingen vidare den filmen. Alltså. Det var mycket på grund av det. Min plats nummer 3 så är det Odyssey. Och jag håller med dig om vad du säger också. Liksom att det här är egentligen bloat. Och det liksom var level gating på uppdrag. Vilket gjorde att det drygade ut speltiden något så oerhört. Men Cassandra bär ju hela spelet på sina axlar. Alltså hon är så himla bra som protagonist. Alltså, och verkligen liksom att hon har en egen stake i spelet. Hon agerar ut efter hennes egna liksom, vad hon tror på. Hon är liksom inte bara en, hon är inte bara en namnlös hjälte som liksom är mjäkig.
Malaka. Hon,
ja, det är det bästa. Man bara, ja, you tell her. och jag spelar ju expansionerna här också, så att jag har ju fått en avslutning på Cassandras berättelse. Som avslutas i Atlantis, och det slutar jävligt häftigt. Alltså, det, man bara liksom, och spoilers för slutet på DLC till Odyssey, men hon får ju Poseidons stav som blir liksom typ en väktare till Atlantis, och hon är liksom där och typ fryser liksom i tiden till nutid. Så man går ner dit som den nya protagonisten då från Origins, som jag inte minns heller vad hon heter, den Desmond 2, fast tjej. Hon går ju ner dit och träffar Cassandra, och man liksom bara säger, oh my god, du har väntat här så länge, och du vet, blir helt till sig liksom, så att det...
Ja, hon kommer in med typ modern kostym typ.
Ja, precis. Man det är liksom, ja, men det är liksom jättehäftigt. Och jag gillar ju tidshopp i spel också, när man liksom säger att nu har det gått en viss tid. Och man liksom bara känner, och så Cassandra hade verkligen jobbig skit i Odyssey, liksom hur mycket som ändrades och vad hon fick lov att göra och sådana grejer, så att det, hon var en sån karaktär som också fick ett riktigt bra avslut för henne då. Och jag gillar det väldigt, väldigt, väldigt mycket.
Det här har väl, det har inte så mycket att göra med Odyssey, men jag är inte så förtjust i den här mytologi grejen som de har blivit mer och mer bekväma att luta sig in i.
Nej, jag tycker inte heller att man blandar in så här gudar och sånt, och liksom så här typ hela grejen i Valhalla med så här Thor och Oden liksom fanns, och de var de här typ
mytologiska monster och...
Ja, nej, det är jag inte heller så förtjust i.
Jag förstår att det har funnits lite av den här liksom med Pieces of Eden och liksom så här magiska kräfter och grejer.
Men det är en helt annan, det, liksom, det hålls ändå inom ramarna för vad som ändå kändes rimligt. Medan liksom när man tar in massa andra grejer, det blir så att okej, men nu är det liksom lite för mycket superhjälte över det hela typ.
Ja.
Så det håller jag med om. För att man jämför typ med liksom hur mytologin fungerade typ i Assassin's Creed 2, där det kändes som en liksom så här Dan Brown-novell. Liksom, att man måste säga att det är konspirationsteorier överallt, och det är väldigt förankrat i liksom i verkligheten, som känns som att vi kan ta på liksom Da Vincis målningar eller liksom kända konstverk och allting sånt. Medan liksom så här att vi är för långt bortkopplade mot den nordiska mytologin med deras gudar för att liksom ska känna så här, bara, oj, det här känns som att det kunde hända mig typ. Ja. För så kändes det ju med Assassin's Creed 2. Det var så att ja, jag skulle kunna gå till liksom ett museum och se en tavla och sen så bara, oh my god, här är hela liksom den här konspirationen. Liksom. Ja, men exakt. Det, liksom, det känns mycket mer närmare än vad det liksom gör att man typ dödar folk med Oden.
Trehövdad orm.
Precis. Så att det är därför. Nummer två, Oliver.
Och här är alltså uppenbarligen har vi ju samma två spel på ett och två. Frågan är liksom ifall vi har dem på samma positioner. Men min två är Black Flag.
Det är min också.
Ja, okej. Det här spelar jag också om. Kom jag på nu.
Hur kändes det att skugga någon med en båt 2023?
Inte roligt. Och det får jag faktiskt säga. Alltså, nu när jag spelar om det här spelet så gillar jag det inte lika mycket som jag gjorde första gången. För att de här grejerna som då kändes liksom på gränsen till att okej, okay, det här börjar bli liksom förolämpande, det känns ännu mer idag. Alltså, typ, 7 av 10 uppdrag i det spelet, om inte mer, har någon form av skugga den här personen segment. Och sen brukar det liksom kulminera i typ en chase sequence eller någonting. Men någonstans så är det följ efter den här människan och lyssna på deras jävla inane bullshit. Och bli inte upptäckt. Men alltså, här är också liksom en av mina favoritprotagonister i serien med Edward Kenway. För han är ett rövhål. Liksom. Mm. I alla fall till en början. Han har ju liksom en ark under spetsgång och blir liksom en mer hedersam pirat. Under spelets gång. Och liksom lär sig vart hans prioriteringar i livet borde vara. Men jag gillar den typen av karaktär liksom som är lite bristfällig. Och finner sin footing. Och sen bara hela den här, liksom, pirattemat som hela spelet bygger på är det lever mycket på det. Och liksom att segla med över haven och döda valar.
Ja. Nej, men det känner jag också att spelet lever väldigt mycket på, liksom inramningen av berättelsen och inramningen av liksom temat på spelet.
Mm, liksom allt från musiken
musiken främst, liksom du har redan liksom med nymusiken när du kommer in i spelet, så att det här är pirater liksom. Och sen när man är ute och seglar med båten och liksom man har hela besättningen som sjunger chanties, och liksom det är verkligen liksom så att ja, det här är det piratäventyret man liksom har saknat hur länge som helst typ. Så det håller jag med om. Och Edward Kenway är en rolig protagonist, just för att han är inte som de andra. Han är egentligen liksom, han bryr sig typ inte om Assassin Orden. Han liksom bara
sagt, jag vill ha guld och
jag vill ha skatter och liksom, ja, jag råkade hamna mitt uppe i allting, men liksom fuck you, ja. Typ. Så att
och han håller på att gömma sig bakom där, för att han har ju typ övergett sin fästmö för att åka ut och hitta guld, och han säger, jag vill ha ett bättre liv för oss och för min fru och bla bla. Men man vet att egentligen så är det bara att han vill ut på äventyr liksom. Han är inte den personen som jobbar på ett fält och är en liksom familjeman, du vet.
Nej, och det var en väldigt stor kontrast till Connor i Assassin's Creed 3 som var så tråkig.
Ja, verkligen. Samma släkt.
Mm. Ja, han är ju farfar.
Ja. Och det
ja. Och då har vi då på plats nummer 1, Oliver.
Det är tvåan.
Ja, Assassin's Creed 2.
Yes. Det var här som liksom pusselbitarna trillade på plats. Och det är klart att serien har ju sett massor av liksom förbättringar och iterationer av liksom konceptet som bara, combat har blivit betydligt bättre sedan dess, och ska man säga traversal och parkour och sådana grejer hade definitivt blivit bättre sedan dess också, men jag har svårt att se på Assassin's Creed 2 och inte också tänka på liksom vad det var när det kom ut.
Mm.
För när det kom ut var det ett av det årets coolaste spel.
Mm. Jag kommer bara ihåg att man hoppade i vattnet med Ezio och sen kom han upp och hans liksom dräkt var blöt.
Ja.
Det var sådana löjliga grejer man tyckte om på slutet av 2000-talet. Det var samma sak när man spelade Alan Wake första gången och hans liksom nedrena jackan rörde sig. Och man bara, titta här!
Så att, och när Nathan Drake gjorde realistiska fotavtryck i snön.
Ja. Men Assassin's Creed 2 är ju också där de har liksom tagit själva mysteriet liksom och inramat det bäst också. Just det här med att du liksom hittar klassiska målningar och liksom försöker leta efter liksom det här äpplet som är avbildat för att liksom se att den här konspirationen har liksom, den går långt tillbaka. Eftersom Desmonds delar är ju i nutid där man vet liksom att det fortfarande är pågående. Och sen så har det liksom att man har liksom arbetat med det här i flera hundra år. Och det var liksom och liksom också sett att de hade ramat in de städerna vi fick besöka i Italien, liksom att man fick ju liksom information om de liksom viktiga byggnader, vad de betyder, och sen så liksom smyger de in sådana här liksom konspirationsgrejer i det också för att bygga upp sitt narrativ i det hela, vilket gör att också att spelet är så speciellt. Och det är egentligen ju längre serien har gått, ju mer har man ju gått ifrån det, men då det kändes det verkligen som att man upptäckte det liksom.
Ja, och det roliga är att när jag fick det meddelande från det du frågade vad det var, så var jag bara typ en timme in och jag hade redan förälskat mig i det. Men jag kom, liksom, man tyckte typ att men Assassin's Creed är ett coolt koncept, men nästa gång så vill jag ha bättre variation i uppdragen och jag vill ha en roligare protagonist, för allt det här är liksom stel som en planka. Och det första som händer i Assassin's Creed 2 är att man är typ i en street fight med något gäng, och sen så klättrar man in i ett fönster och porka på en adelsmans dotter liksom. Man så en riktig liten jävla rascal med en aptit för det liksom finare sakerna i livet. Han liksom slagsmål och knulla.
Jag trodde du faktiskt skulle säga aptit för köttets lustar, men...
Ja, men det också. Som en riktig liten skitunge egentligen. Liksom som har fötts med en silversked i munnen. Man får vara med när han föds. Som sen får hela sin familj ybermördad liksom, och tvingas växa upp på en natt. Och det liksom, det var en resa som var lätt att hänga på från, liksom, redan första minut.
Mm.
Var vi, liksom, vilken atmosfär i städerna.
Ja. Och att de kändes så distinkta från varandra också.
Ja.
Riktigt bra.
Ja, så det är våra rankings. Ja,
det var hela listan. Tack Bullyboy 91 från den bästa årgången för att du skickade in det.
Det är och så fick vi rankat.
Ja, fick vi bra rankat det här en gång för alla också.
Ja, förra veckan så kom ju första trailern för nästa spel nu då som, åh, äntligen, jag sa typ 2009 att jag vill ha ett spel i Japan och nu är det dags.
Mm. Är du pepp?
Jag är ganska pepp faktiskt. Trots mitt bättre omdöme. Och som sagt, alltså, vi sitter här och klagar på Assassin's Creed och Ubisoft och Open World Design och bla bla, men liksom Assassin's Creed i Japan, det känns som att det här borde ha hänt för länge sedan. Men det är å andra sidan ganska bra timing nu, samma år som Shogun på Hulu har fått så mycket buzz. Så att det här med liksom samurajer och shinobis och skit är ganska hett. Jag förväntar mig, jag vill att det ska vara betydligt roligare än Valhalla, men jag förväntar mig inte någonting som kan liksom rivalisera Ghost of Tsushima. Så att jag håller liksom förväntningarna rimliga, men jag tycker om att vi har två spelbara protagonister och inte att man får välja ifall man vill vara man eller kvinna, utan vi har två distinkta personligheter. En som är liksom en mer, vi har den japanska kvinnan Ayoe, eller vad hon heter. Jag tycker inte ens, nej. Scratch det, jag tycker inte ens uttala namnen för att jag kommer inte ihåg exakt vad hon heter. Men en japansk kvinna som är mer av det här ninja-hållet, som jag antar kommer liksom spela in mer i den här liksom assassin ninja-fantasin. Och sen är det Yasuke?
Yasuke. Jag tror man säger Yasuke.
Yasuke. Det låter fan
tror jag.
Finskt. Men, ja, men, ja, men...
Jaske! Satana perkel, jag tar min stora nif och jag ska kutta dig.
Ja, men jag tror dig faktiskt. För att jag vet, om man kollar på typ som YouTuben Abroad in Japan, hans kompis heter Natsuki, men han säger Natsuki. Så att det är så att, nästan som att ut liksom hoppas över. Så att, ja, men skitsamma. Som är en samurai och... kommer, som jag antar då, inte kommer vara lika stealth-fokuserad utan mer liksom, du vet, open warfare med katana. Och nej, det låter spännande. De har ju pratat lite om... vi har inte sett gameplayen, så den här trailern är det vi har att gå på. Men de har liksom gjort lite intervjuer och det de säger tycker jag låter spännande. Så att jag är faktiskt rätt pepp.
Mm. Ja, men är det här Assassin's Creed-spelet du kommer spela, Amanda?
Jag tror inte det.
Jag gillar Rise of the Ronin.
Precis, exakt. Jag har redan fått mitt samurai-spel.
Ja,
för
det är sant.
Jag är nöjd.
Jag har ju försökt få in henne på Ghost of Tsushima. Jag bara, men nu gillar du ju liksom Rise of the Ronin. Du spelar Ghost of Tsushima. Och hon bara säger, ja, det kanske jag ska göra.
Ja, precis, ja. För jag blir automatiskt finlandssvensk.
Ja, men det är så det låter i mitt huvud. Ja, Jimmy, mycket bra. Det här ska jag spela.
Mycket hårdare, fina. Hårdare.
ja, precis, alltså, det är exakt så jag sitter och tänker att Amanda säger.
Jag har ju sagt det här förut, men jag tror att du hade gillat Ghost of Tsushima som fan, så att alltså, kanske ta det an det före det här spelet, eftersom att det är readily available.
Det är också ett sånt spel som finns tillgängligt på PlayStation Plus Extra, så jag har ju faktiskt laddat ner det till mitt bibliotek, så att säga.
Mm.
Och jag har ju planerat att spela det någon gång, men ibland så kan det bli lite så med spel som vi recenserar, att om man ser den andra personen spela ett spel väldigt mycket, väldigt länge, så kan det vara så att man kanske inte känner samma sug och spelar det själv, för att det känns nästan som att man har sett för mycket. Det är lite svårt att förklara det där. Men jag vet att jag kan känna likadant.
Mm. Ibland är så att jag
har spelat.
Ja, ibland när jag sett så här, Amanda spelat spelsbock, men nu behöver inte jag spela det, även om jag har typ velat göra det, men det är så att nu har jag sett lite delar av det.
Men jag tror att du kanske kände lite likadant med Rise of the Ronin.
Ja, det tänkte jag faktiskt köpa så vi kunde spela det tillsammans. Vi fanns något co-op i det, och sen så visade att co-op inte var speciellt bra, och så blev jag så att nej, jag skippar. För jag spelade Dragon's Dogma 2 istället. Vilket är ett väldigt bra spel.
Precis. Ja. Det känns liksom som att vi täcker lite bredare mark om vi inte spelar exakt samma spel hela tiden. Men samtidigt som det finns ganska många spel som vi har spelat båda två. Det är bara det att ibland så kan det bli att man med sådana stora upplevelser kanske helt enkelt hoppar över det. Jimmy fick ju spelet ganska så många veckor.
Jag tror jag hade spelet om var 6 veckor innan släpp.
Det var lång tid i alla fall.
Ja, det är jättelång tid att recensera. Det är inte så vanligt alltid.
Nej, verkligen.
Och jag vet, jag kommer ihåg att jag försökte. Jag frågade om du var intresserad av Ghost of Tsushima för att vi skulle liksom spela det samtidigt. Och du var sen, ja, jag vet inte. Men nu ska vi i alla fall spela Red Dead 2 i sommar.
Jag
det har bestämt.
Ja, eller jag har bestämt det och Amanda får bara hänga på. Och då tänkte jag att det finns ju hästar i det spelet. Och det finns häst i Ghost of Tsushima. Så tänkte det kan vara ett väg att putta in henne lite mot det spelet ytterligare.
Alltså det är min liksom inkörsport för Amanda i Ghost of Tsushima är bara svärd, för att du gillar svärd så jävla mycket, och det svärdet känns så jävla bra.
Ja, efter Ghost of Tsushima blir Sekiro, Amanda, nu bara börja träna.
Ja, Sekiro är också där, det är förmodligen det ultimata svärdspelet, men det är också
rövsvårt.
Det är
ultimata självplågerispelet.
Alltså jag har typ fortfarande svettningar när jag tänker på Demon of Hatred. Jävlar i mig.
Jag satt och kollade på när en kompis försökte spela mot Lady Butterfly och blev så brutal ägd säkert 25 gånger i rad, så att jag gick bara därifrån.
Nej, så att alltså Sekiro är ju, alltså det är ju jävligt bra, men Ghost of Tsushima är ganska lättspelat. Man sitter inte och svettas när man spelar. Liksom. Det bara känns jävligt bra. Och storyn är jävligt bra. Och det är skitsnyggt. Och bara ett jävligt bra spel. Det har faktiskt växt. För att jag har kört det 3 gånger vid det här laget. Och det blir bättre varje gång jag spelar det.
Det coolaste är när man sitter på sin specialattack och typ allt blir svartvitt.
Ja, om man bara insta-killar allting.
Ja, alltså, man bara nu...
Oerhört välregisserat spel.
Mm.
Alltså det ligger ju skämshögen, men det är också väldigt många andra spel.
Ja, jag vet.
Det kommer när det kommer. Ja. En dag.
Ingen brådska.
Jag måste spela klart Like a Dragon Ishin först. För att det har jag faktiskt påbörjat och det vill jag avsluta. Men sen kom Balatro och jag vet inte, vände upp och ner på min tillvaro och har gjort att jag liksom nästan inte orkat spela någonting annat, för att det har varit så otroligt bekvämt. Att bara liksom sitta och spela femhandspoker av alla saker.
Amanda hittar sitt Robin-spel liksom. Det är Balatro nu.
Ja, precis.
Det är, liksom hon har sina det är så här, klockan 7 varje vardagskväll, då är det Balatro-time liksom.
Det var när jag fick så här, min period där jag bara satt och spelade 3 timmar Tetris Effect varje kväll. Och det var liksom att jag hade inte orkat göra något annat efter det.
Nej, precis.
Men det är så bekvämt när man kommer in i sådana perioder. Man känner liksom att det är så otroligt anspråkslöst.
Mm.
Och visst, det kan ju vara avancerat om man liksom behöver tänka ut vilka de bästa lösningarna är, men samtidigt så är det så himla lätt att bara ta en runda till, en hand till, vad det nu kan vara. Det är liksom det ultimata en gång till spelet på något sätt. Och jag tror liksom att även att poker liksom kanske inte är någonting som alla tilltalas av, det gör ju inte jag. Men jag tror liksom att man kanske tilltalas av alltså den problemlösningen som faktiskt kommer in i spelet och som inte heller tar över. För att det är liksom ganska så lätt att ändå spela det utan att behöva känna att man måste alltså lägga ner för mycket kognitiv ansträngning.
Ja,
det var väldigt roligt när Robin var och hälsade på oss, för övrigt, apropå Robin. Då var det ju dags för Sebbes svensexa. Jag hade suttit och spelat Balatro i stort sett hela dagen. Vi hade suttit och spelat det alla 3 på kvällen. Och du och Robin, Jimmy, hade ju suttit och liksom diskuterat fram vilka lösningar ni skulle ta och sådär.
Ja, vi co-opade helt
enkelt. Vilket var jätteroligt att lyssna på och samtidigt sitta och spela bredvid. Och då kom jag hem typ klockan 2:15 på natten. Jag hade i stort sett lagt mig och spelade fortfarande Balatro via min sån backbone. Och då kommer ni in, Robin har praktiskt taget somnat när ni åkte hem. Och så tittar ni på varandra och bara, ska vi köra en runda?
Ja, och Robin typ satt och nickade hela tiden så han somnade och slog i högtalaren.
Men det är väldigt roligt för att det säger väldigt mycket om Balatro också, liksom hur lätt det känns att plocka upp.
Ja, men det är verkligen kul. Men vi har ju spelat ett spel tillsammans, typ ish, den här veckan. Vi har ju spelat Simagos nya spel, Lorelei and the Laser Eyes.
Ja, äntligen så kommer ju Simagos nya spel. De har ju hållit på med det i flera års tid och det är liksom ganska så svårt att följa upp Sayonara Wild Hearts, men det som verkligen är till Simagos fördel, det är ju att de hela tiden går in för att göra nya saker. De stannar inte kvar vid en sak och bara fokuserar stenhårt på den. Det är verkligen inget Assassin's Creed om man säger så, utan de vill ju verkligen fokusera på att ta, alltså både liksom narrativa och spelmekaniska lösningar framåt i spelvärlden, och det tycker jag att de gör. Alltså nu har ju inte jag spelat Device 6 till exempel, men det ligger ju också i skämshögen. Men det känns som att de lyckas ändå väldigt bra med det. Om vi tar Sayonara Wild Hearts som är ett av mina favoritspel, så gjorde de ju någonting alldeles särskilt med det spelet. Alltså det är ju som att spela ett musikalbum, man får så himla mycket på köpet i den upplevelsen, och jag tycker att det är ett spel som verkligen är helt magiskt. Och här så kommer de någonting helt annat, Jimmy.
Ja, precis. Så Lorelei and the Laser Eyes är ju ett pusselspel, kan man nästan säga. Och jag skulle väl att,
det kan man definitivt säga.
Och jag skulle nog säga att det liksom går mer i linje mot de spelen de gjorde på iOS innan Sayonara Wild Hearts, typ Device 6, Year Walk och dem, att det liksom, det är mer, det är ett pusselspel.
Jo, men precis. Sayonara Wild Hearts har ju liksom den biten att man behöver hålla sig till takten i musiken.
Ja, det är ett rytmspel egentligen, ja. Typ. Och det här är inte ett mobilspel då, utan det är ju släppt på konsol, Switch och PC, tror jag det enbart är nu.
Precis, och jag skrev lite med min gode Tobbe häromdagen. Och han är naturligtvis fast i det här också. Han älskar ju också Sayonara Wild Hearts, och han och hans fru Jenny har suttit och spelat det här spelet och liksom kliat sina huvuden över alla dessa problemlösningar. Och jag tycker att det känns lite som ett spel som går ut på att pusseldeckare möter problemlösning i skolbok. Och det låter ju lite osexigt på pappret, men det finns också någonting väldigt kittlande över det.
Ja, och det känns lite som att det tar typ nästan lite inspiration från typ PlayStation 1-erans skräckspel. Inte för att det är liksom läskigt, det kan vara lite obehagligt på vissa ställen. Men liksom så här lite så att, hur hade man gjort Resident Evil eller Silent Hill om man tog bort alla fiender och gjorde det till pusselspel istället? Om man liksom tar det här, okay, men alltså, du behöver hitta nycklar för att kunna låsa upp dörrar, du behöver lösa de här gåtorna för att låsa upp dörrar, så det är ju det här hotellet som spelet utspelas i. Och det finns hur många dörrar som helst där du liksom måste lösa pussel för att komma in i och sen liksom egentligen låsa upp mer och mer av det här hotellet då. Och sen är liksom en berättelse inbakad i det och som verkar handla väldigt mycket om Lorelei, och det finns några viktiga datum i spelet så att det har hänt någonting, och det är väl lite det man nystar i också. Men jag känner väl inte att, alltså som pusselspel så klarar det sig stå på egna ben utan att du liksom behöver egentligen bry dig så mycket om berättelsen om du inte vill då.
Precis, så om man gillar pusselmoment och om man gillar problemlösning i skolbok, vilket som sagt, det låter ju inte jätteexalterande, men jag tycker att det finns någonting väldigt fint och simplistiskt i det som gör sig väldigt bra i den här kontexten. Det är liksom så här, du får till exempel geometriska former och ska göra liksom lösningar utifrån det, eller det kan vara olika siffror där du ska se ett mönster. Liknande.
Ja, alltså jag tycker det känns lite mycket som typ IQ-testet på Illustrerad Vetenskaps hemsida som man gjorde typ med IQ högstadiet. Liksom det här med att så här, du måste se logiken i det vi presenterar för dig. för att lösa uppgiften. Och sen så visst, du hittar ju utdragna sidor och du liksom har ju en stor repertoar av liksom, noteringar. Du kan liksom också sålla dig igenom att ibland hittar du någonting som ska lösas för någon dörr där borta och sånt. Men oftast så här, kan lösningarna vara rätt så nära till hands när du väl kommer till ett pussel. Det gäller bara att du måste försöka se och förstå vad det är för någonting. Och de rekommenderar ju även i spelet så att ta fram en, liksom, en anteckningsbok och använd den som hjälp, för att man kan behöva liksom skriva ner saker bara liksom för att det ska vara enkelt, typ att ja, men bläddra i det man tänker på. Jag använder telefonen, som typ när jag spelade The Witness. Liksom min iPhone blev typ det bästa The Witness-verktyget någonsin, för att man typ fotade grejer på liksom skärmen och typ skrev ner olika grejer för att hålla reda på. Så har jag gjort nu också. Men som sagt, jag är... Sådana här logiska pussel är jag kanske inte helt lagd till att liksom känna och lösa bara så, utan det kräver lite. Så du har hjälpt mig ganska mycket, så jag bara, jag ser ingenting i den här bilden, vad är det för någonting? Och du bara, ja men tänk så här, och man bara, åh. Så då liksom kan man se det, för att du är mer, jag tror att du har den analytiska förmågan mer än vad jag har. Jag är ganska, jag är mer visuellt lagd på det sättet, att jag liksom, så här logiska pussel på det sättet, mycket, mycket siffror och sånt, det kan liksom jag bli lite borttappad i, även om jag tycker att det är kul.
Jag vet inte riktigt. Det känns ju liksom som att det finns andra spel. Nu kan jag inte nämna någonting på rak arm naturligtvis. Att det blir helt blankt. Men det finns ju tillfällen där du har hjälpt mig väldigt mycket också naturligtvis i spel.
Ja, ja. Men typ så här, The Witness är liksom ett ganska bra exempel att ta. Och liksom, vad skiljer sig dem ifrån? För att i The Witness då var det verkligen så att här kommer du till den här delen av ön. Och då får du lära dig en viss sekvens av pussel. Och då får du liksom träna på det. Och du liksom vet att det här är det. Medan i Lorelei and the Laser Eyes så kan det liksom vara så att du har hittat något på någon annan plats helt orelaterat till den här som du sen måste knyta an till. Så att du måste liksom, det känns som att man måste ha koll på mycket fler delar emellanåt. Och nu säger inte jag att The Witness var lätt, det var också väldigt svårt. Men vissa delar liksom av de pusslen i The Witness var verkligen så att, men nu är jag på den här delen av ön. Jag vet ungefär reglerna för att jag ska kunna lösa det här pusslet. Jag måste bara liksom komma på exakt hur jag kommer fram till den lösningen. Medan i Lorelei and the Laser Eyes, liksom, du måste verkligen knåda hjärnan så att säga. För att du liksom har så många olika aspekter att kunna till. Så som igår, då liksom hade jag två bokstäver. Så här, ja, men den här bokstaven plus den här bokstaven är det här numret. Och vilken valör har då en av bokstäverna i den här liksom lösningen? Och jag var bara så här, okej, okay, är det grekiska, liksom, nej, är det romerska siffror som man måste tänka på? Nej, det stämmer inte, för då funkar inte den logiken. Vad är det egentligen jag söker efter? Så man måste liksom testa ut olika, för ibland är det så att du testar ut en idé och den funkar inte, så du måste liksom tänka om, så att man måste, det blir en helt annan hjärngymnastik helt enkelt.
Verkligen, man behöver en korktavla.
Ja, och det visar ju sig sen till slut att det var ju inte romerska siffror, utan, och spoilers för ett pussel här nu, det är liksom, det var vinklar man måste tänka på. Vad är det för vinklar i de här bokstäverna? Och sen så kan man plussa upp det. Så det var så bara, what? Så att det är så man måste tänka.
Ja, men precis. Det var väldigt roligt för att du ropade på mig när jag var ute i köket. Hur många grader är en triangel?
Ja, men det var så här. För jag vet att Amanda har ju en gradskiva, så att det blir lite så. Men trots att en sak jag kan tycka är lite synd med spelet är att det kom ut så tätt in på Animal Well. För jag tror att hade det här spelet släppts någon månad innan, eller kanske liksom efter sommar eller någonting sånt, eller ja, beroende på så hade man kanske pratat om det här mer. Jag har inte sett lika mycket snack om det som Animal Well, och jag tycker ändå att det här spelet, jag kan inte säga om det är så bättre eller sämre, men jag tycker att det här är bra högt upp för liksom den här vårens bästa spel, för att det är så pass bra. Så att jag är lite förvånad över att det inte har fått ännu mer uppmärksamhet av folk. Och visst, det kan ju också bero på att det är på Switch och PC, att liksom att de personligheter jag lyssnar på spelar väldigt mycket på PlayStation till exempel, eller Xbox, och då går det en förbi. Men liksom, jag hade önskat att det var mer bass om det här spelet, för att det är så pass bra.
Det har ju liksom väldigt hög grad av unikhet också. Det är väldigt olikt andra spel, tycker jag.
Ja, och det är ju otroligt snyggt. Alltså det är ju typ, det är ju svartvitt spelet. Förutom att det har rosa detaljer. Så tänk dig typ Sin City, fast istället för att blodet syns som rött så är det liksom herrrosa. Så det ger ju också den här lilla extra stilen helt enkelt.
Men precis, någon form av neon noir på något sätt.
Ja, men exakt, så att det är ju väldigt snyggt att titta på.
Verkligen, och sen så känner man ju igen lite alltså, karaktärsutformningen från Sayonara Wild Hearts också.
Ja, absolut. Vad skulle du säga, Oliver?
Jag tyckte det, bara kolla på några bilder medan ni pratade, jag fick lite så här Suda 51-vibbar.
Ja, men ja, lite åt det hållet också skulle jag säga, liksom att det känns liksom också att karaktärerna är liksom realistiska men inte realistiska till den mån att det liksom, det har ju en viss liksom cartoonighet i sig också nästan. Men som sagt, jag tror att det närmaste jag kan säga det är som kör Resident Evil 1 eller Silent Hill 1 och ta bort alla fiender och fokusera stenhårt på pusslen, så är det liksom, det är liksom lite den nerven de hittar. Och det är betydligt svårare pussel då än vad det någonsin har varit i någon av de två spelen, men det är liksom lite så att man undersöker hotellet, låser upp nya vägar och lite så.
Och sen är det väldigt roligt att det på en skylt står Kjell Are. Och jag då frågar Jimmy, gick du just ner i källaren?
Ja, precis.
Bara, ja, det gjorde jag. Hur visste du det? Jag bara så här, ja. Här kom pappahumor.
Ja, och eftersom liksom utvecklarna är ju svenska så finns det ju liksom mycket många svenska referenser och sånt i det. Så att det är också väldigt roligt. Jag är väldigt glad över att sättet som Simogo utvecklar sina spel på. Och det har man även sett när man läst intervjuer med dem också, att hur de liksom ser på spelmediet och liksom så att ah, men det är ett konstverk och liksom de flesta hanterar det kanske inte som det och det är liksom tråkigt när det är mest pengarna som styr och lite sådana grejer. Men jag är glad att det går bra för studion, för att de var i princip utan tvekan de bästa utvecklarna på iOS när de bara gjorde spel till mobila plattformar. Och när de nu har tagit liksom steget in och gör liksom spel på PC och Switch och liksom mer hemkonsoler, då, så är de fortsatt upp liksom i toppen och gör väldigt speciella upplevelser. Som Sayonara Wild Hearts är verkligen inte som, alltså det kan påminna om vissa spel man har spelat, men det är samtidigt, de gjorde ett popalbum i spelform, vilket är liksom så här, vilken idé, och de fick det att funka. Och nu har de gjort även det här spelet då, som är också hardcore pusselspel liksom, som är väldigt, väldigt bra.
Precis, och sen så har de ju precis som du sa väldigt så här finurliga referenser. I Sayonara Wild Hearts så kommer ju karaktären ut från Värnhems falafel till exempel, och det är ju liksom kanske ingen jänkare som har koll på det när
de bara lirar. Falla fel, ja, nej. Men det är väldigt kul, och det är, jag är ändå glad över att man liksom lyckas fostra en, alltså de som utvecklar spel i Sverige idag liksom, att de har fått liksom den. Det är ett ganska speciellt liksom gäng. Och att vi har möjlighet liksom att kunna göra att sådana här mindre spel också kan frodas i det. Så att det är full träff skulle jag nog säga att de har lyckats göra igen. Även om jag tror jag fortfarande mitt favoritspel från dem är Device 6. Men så, jag tycker att, nej. Sayonara Wild Hearts, nej. Lorelei and the Laser Eyes är väl värt din tid om du gillar pusselspel.
Men som sagt, ta med dig en anteckningsbok.
Ja, absolut. Alltså det, min hjärna har fått göra många, många, många skutt. För att
men
komma
ni har haft väldigt roligt på vägen tillsammans.
Ja, men det har varit. Alltså, pusselspel är också ganska bekvämt att använda som co-op-grejer. Så, för att man kan se ledtrådar och sånt de har upp liksom på skärmen. Är det något jag skulle klaga på så tycker vi att deras sätt att hantera menyerna är väl inte det bästa. Det är lite bökigt att liksom hoppa in. Du har liksom ingen back-knapp när du hoppar in i någonting, utan liksom du har en knapp som du accepterar med allt, och sen så får du liksom gå med muspekaren tänkte jag säga, men du får gå liksom med styrspaken och liksom välja att nu vill jag gå tillbaka någonting sånt, så att det är lite klumpigt. Men det är ett jätte, jätte, jättebra spel. Ja. Och det behöver vi dags att runda av, tror jag. Vi har quiz som jag har förberett den här veckan. Vi planerade för att prata spoilersegment om Fallout. Vi gjorde det förra veckan, men inspelningen fuckade så att vi fick lov att hoppa över det. Och nu har vi pratat så länge så att jag tänkte att vi skjuter fram det till nästa vecka. Så att om ni har sett Fallout-serien så skicka in frågor. Har ni inte sett Fallout-serien, se den och sen så kan ni lyssna på vårt segment nästa vecka. Då.
Och skicka in frågor.
Och skicka in frågor så kan vi liksom prata om det nästa vecka. För att alla här inne gillade Fallout-serien väldigt mycket, så vi kan i alla fall säga det. Så att vi rekommenderar Även om vi inte har, ni har hört något spoilerande om det än. Men med det sagt så är det dags för quiz som jag hade bakläxa från förra veckan eftersom jag glömde bort. Och jag var den första som fick glömma bort frågorna, vilket var lite tråkigt för min del. Och då har vi då första frågan. Är ni redo?
Yes.
Ja.
Yes, vad bra. Okej. Okay. Här kommer frågan nummer ett. Simogo, som precis är aktuella med Lorelei and the Lazy Eye, har släppt spel sedan 2010. Men vilket var deras första spel på en konsol som liksom inte är mobiltelefon? Är det A. Sayonara Wild Hearts på PlayStation 4? Är det Cosmo Spin på Nintendo 3DS? Eller är det Yearwalk på Wii U?
Jag gissar Cosmo Spin.
Det är också.
Är det slutgiltiga svar?
Ja.
Det var fel. Rätt svar är Yearwalk på Wii U. Cosmo Spin finns inte på 3DS. Det var en luring.
Ja, men din jävel.
Vad rövigt.
Cosmo Spin är deras första spel sedan 2010. Finns bara på mobiltelefon. Yearwalk kom på Wii U, vilket var deras första.
Det gjorde det alltså. Jag trodde först att det kanske skulle vara luring.
Nej, Yearwalk kom på Wii U och hade dessa speciella kontroller också för paddan.
Jag spelade det på iOS och höll på att skita ner mig på pendeltåget.
Ja, jättebra spel. Jag skulle nog
jätteläskigt.
Säga att, ja, verkligen. Okej, då kommer nästa fråga. Elden Rings expansion är snart här och en av snackisar inför släppet var... inför Elden Ring-släppet 2022 var att George R.R. Martin hade hjälpt till att författa världsbygget av spelet. Och då har jag listat tre författare. Vilka av dessa har också varit med och skrivit spel tidigare? Är det A. Neil Gaiman? Är det B. Stephen King? Eller är det C. Eoin Colfer?
Tror jag vet den.
Jag hörde Amanda dra in så här, nu ska jag svara och sen så bara, nej.
Jag vill ju säga att det är Neil Gaiman.
Okej,
okay, ja, det är Neil Gaiman.
Jo, det stämmer. Det är Neil Gaiman. Nu har inte jag skrivit upp vilket spel det var.
Jag vet inte vilket spel, jag bara vet att han har gjort spel.
Jag var förvånad för att jag tänkte den här frågan och sen var det så här att shit, nu måste jag liksom kolla. Så jag tror tre författare som jag valde först hade alla varit med och gjort något spel. Jag var såhär, fuck.
Och så är det Brandon Sanderson som också skulle vara med och göra något spel.
Ja, Brandon Sanderson är ju med det här. Det var väl det spelet där man samlade typ på figurer och grejer och kunde måla dem och sånt.
Ja, men precis.
Ja. Vad sa du, Oliver? Colfer?
Colfer, inte det. Vad är det hen har gjort? Är det Artemis Fowl? Just det.
Älskade de böckerna. Jag tyckte de var skitbra.
Jag tyckte de filmen som kom nyligen.
Nej, den var helt... Vilket skräp.
Okay.
Jävla vad dålig den var.
Jag har inte sett den.
Nej, jag såg den faktiskt och den var urskräk. Okej, då har vi sista frågan. Pokémon-generationerna innehåller alltid riktigt svåra monster att få tag på.
Så jävla Pokémon, Jimmy. Förlåt.
Generation 1. Okej. Pokémon-generationerna innehåller alltid riktigt svåra monster att få tag på. Generation 1 hade Mew, generation 2 hade Celebi och den tredje generationens motsvarighet hette Jirachi och krävde att man kopplade ihop sin Game Boy Advance till ett visst GameCube-spel. Vilket var spelet? Var det A. Pokémon Colosseum? Var det B. Pokémon Channel? Eller var det C. Pokémon Box?
Jag vet inte.
Jag gissar på Colosseum.
Vad var X, den här TV-box eller vad den heter?
Pokémon Channel och Pokémon Box.
Pokémon Channel.
Och rätt svar är Pokémon Channel.
Yes.
Och Pokémon Channel var ett så jävla udda spel. För det gick du köpte alltså ett spel för att kolla på TV. Så du hade typ en hel liten...
Ja, men du kunde interagera med Pokémon, eller med Pikachu.
Ja, men de kunde typ sitta i en jävla lekhage som en jävla dagis och så kunde man typ klappa på dem. Men du hade liksom... Du hade en hel liksom kort serie med Pichu som låstes upp en gång per dag i en vecka tror jag som man liksom fick se. Men det var liksom, det är ett väldigt konstigt spel.
Min lillebror köpte det bara för att få Hette de Jirachi eller vad fan var det?
Jirachi. Ja. Mm, jag lånar av en kompis att få Jirachi.
Ja, alltså...
Det var bara i Europa som sättet man får Jirachi på.
Ja, de vet hur man tjänar pengar på små barn. Alltså.
Ja, verkligen.
Det lät väldigt obehagligt.
Ja, för Pokémon känner är inte ett jättebra spel. Alltså.
Nej. Knappt ett spel.
Okej, men då hade Amanda 1-1 och Oliver 2-1.
Yes.
Ja. Vad är ställningen?
Ställningen är Amanda 12, Oliver 17 och Jimmy 18.
Oh yeah.
Adam 4.
Ja, det var inte mig.
Han kommer i kapp med snart.
Ja, precis. Ja. Men det var allt vi hade för idag. Tack för att ni har lyssnat. Ni vet vart ni hittar oss. Närmsta podcastappen. Lämna recensioner på 5 stjärnor. Då blir alla jätteglada. Speciellt SD-arna.
Ja.
Ja, vilket, ah, jag ska inte gå in på det. Jag tänkte jobba nu. Vi fick ju någon sån här EU-vals.
Undercover i... Ursäkta.
Ja, jag har kollat på det. Jag har kollat på Kalla Fakta.
Ja, det är skrämmande.
Alltså jag har ju studerat kommunikationsvetenskap. Och sättet de hanterar medierna på är liksom... Man bara, fan vad smart. Liksom hur de använder det. Och sen så är det såklart att det är negativa konsekvenser av det. Men det är liksom spännande att se bara ett liksom så här typ att okej, okay, så här gör de för att tänka kring engagemang. Så här gör de för att testa liksom olika hypoteser. Så att det är liksom...
Det är rötnat i kärnan.
Ja, det är de. Vi fick hem så här typ till EU-valet idag som typ maskerat som så här viktigt kuvert från valberedningen. Och så bara typ... Så får man se deras slogan som att vårt Sverige bygger murar. Eller vårt EU bygger murar eller vad det är. Och man bara så här, usch. Ja, vi ska inte prata mer om det. Ja, vi ska inte prata mer om det sådana tråkigheter.
Om ni vill veta hur Jimmy tillintetgjorde kuvertet så fes han på en tändare så att kuvertet fattade eld.
Det gjorde jag inte, det är sönder dock i bitar. Men ni hittar oss som vanligt på spelsatt.com och där finns också länkar till alla våra sociala medier. Det finns också som Facebook, Twitter, YouTube. Lämna gärna en kommentar. Ni kan antingen göra det på Spotify som Bullyboy91 gjorde. Vad är det som är så roligt? Jag vill inte säga hans namn rätt.
Jag vill att någon skriver in och ber Jimmy ranka alla Pokémon-spelen.
Oh my god. Ni kan också mejla till oss på kontaktspelet.com eller kommentera på loading.se. Och se Fallout-serien och se om ni kan skicka några frågor till det. För vi så pratar vi spoilerande det nästa veckas sista segment helt enkelt. Så hörs vi igen om en vecka. Säger vi hej då.
Puss i ömskan.
Puss.